Herre, vi tackar dig för att vi får sitta tillsammans här denna dag. Ta del av din nåd och din kärlek. Tack Jesus för att du vill tala till oss. Och jag ber att den här förkunnelsen som jag ska dela här ska få tala in i våra hjärtan, Jesus. Helig ande, jag ber att du ska komma och förnya oss. Förvandla oss. Och för oss in i din plan för våra liv. Tack Jesus. Amen. Jag vet inte om någon av er har haft en hamster någon gång. Har ni haft det? Min syster hade en hamster. Det var, och då hade man sådär, i buren så fanns det sådana hamsterhjul som hamstern sprang i. Jag kommer ihåg att på nätterna då när man skulle gå och lägga sig så hörde man helt i den här hamsterdjuret. Man förundrades över hur outtröttlig den här hamstern var och kunde fortsätta springa och springa och springa, och det tog aldrig slut. Det gick bara runt. Jag kan känna ibland som småbarnsfamilj att livet känns som ett sånt där hamsterhjul. Jag vet inte om någon av er känner igen det. Och jag och Mona Lisa, vi tänker ibland, är det bara vi som upplever det så här? Är det bara vi som har det så att allting bara går på och vi liksom får inte ihop vardagen, vi får inte ihop det hela. Och vi tänker oss då att vi vill ha en förändring. Och så kommer ju sommaren, och sommaren är ju en sån där tillfälle när allt förändras, va? Plötsligt så går man bort från vardagen och så får man lite ledigt och så gör man saker som man inte skulle normalt göra. Man kanske spenderar lite mer pengar än man normalt spenderar och umgås med vänner som man inte träffar så ofta, och så tänker man att okej, nu kommer hösten här, nu laddar vi och nu ska det bli en annorlunda höst än vad det brukar bli, va? Eller hur? Och så kommer vardagen. Ja, yeah. Hamsterhjulet var igång. Jobbet, alla kraven, alla måsten och alla möten och alla saker som man bokar upp i sitt liv med sätter igång. Och så börjar man tänka, men är livet inte mer än så här? När ska den här förändringen ske som jag så länge vill ha? När ska det här som jag, mina vanemönster av hur jag är i min vardag, när ska det börja förändras? Så att jag faktiskt börjar komma dit jag önskar och längtar. Det här som du kanske har upplevt någonting i sommar. Kan det vara så att du har varit på ett konferens eller ett läger? Där har du fått möta Gud. Eller du har upplevt en semester som varit härlig och du tänkt att nu ska jag ta med mig lite av det här till hösten. Och sen så känner du att när du kommer till vardagen nu, hur ska jag komma vidare? Hur ska jag kunna ta del av det här? Hur ska jag kunna leva i det här fortsättningsvis också? Hur ska det kunna ske en varaktig förändring i mitt liv? Jag kan känna så ibland. Och du kanske känner till saker i ditt liv där du vet att det behövs en förändring. Jag vet det i mitt liv i alla fall. Jag tror att för att en förändring ska ske i ens liv, för att en förändring ska ske, då måste du till att börja med så måste du vägra låta det vara status quo, låta det vara alltid som det alltid varit. Acceptera aldrig den tanken att det blir aldrig någon skillnad. Det kommer alltid vara så här. Jag är ju sån här som jag är, därför kan det nog inte förändras. Jag är ju ohjälplig, jag är ett hopplöst fall. Eller situationerna, det kommer alltid fortsätta vara så här på jobbet. Vägra låta de tankarna slå fäste i dig. Det här med förändringar, det är ganska olika också. Ibland så vill man förändringar. Men människor är väldigt olika. Ibland vissa vill inte förändring. Man kanske räds förändringen. Man vill inte förnyas eller förändras. Jag och min fru är ganska olika, Mona Lisa. Är på det sättet. Hemma så är jag ganska konservativ, ska jag säga. Och Mona Lisa är väldigt förändringsbenägen. Och hon vill gärna ändra, flytta på någonting i hemmet och sådär. Jag tycker det kan vara rätt skönt att det ser ut som det alltid gör. Varför ska vi flytta soffan från hörnet där till där? Det är bara massa jobb och det sitter ju rätt bra där den är faktiskt. Ganska praktisk plats och så. Men Mona Lisa trivs inte med det. Hon trivs ett litet tag där och sen så ska den flyttas igen och sen kommer det här ske. Och så är vi som människor, ganska olika. Och förändringar ska inte ske för förändringens skull. Det finns ju inte något skäl och så. Utan det är om det egentligen finns något syfte med det. Och i ett hem så kan det faktiskt finnas ett bra syfte. Det är ju det att Man kan bli glad om man får göra en liten förändring, eller hur? Det är ett ganska bra syfte. Man känner att det har hänt någonting. Eller rent praktiskt kanske det passar bättre, för då kommer inte ljuset från fönstret och träffa fel och så här på tvn. Eller, det finns massa bra skäl man kan ha till att göra förändringar i hemmet. Och igår så skulle vi göra, vad heter det, vår trädgård. Den har sett ut som den har gjort under sommaren, och vi har accepterat att den har sett ut som den har gjort under sommaren, och jag skulle nog kunna acceptera att den ser ut som den gör ett bra tag till, men det vägrar min fru att acceptera. Och Mona Lisa tyckte att det här ska vi göra någonting åt. Så hon köper in nya plantor och sätter mig i arbete med spaden. Och sen så börjar vi gräva upp den här trädgården då för att förnya någonting. Och jag ser ju inte vad det är vi ser framför oss här. Men Mona, hon såg någonting. Hon såg vad hon tänker sig att den där trädgården ska vara nästa vår. Nästa vår. Då såg hon någonting. Hon hade bilden klar för sig. Kanske inte allt, inte detaljerna, men hon såg att den här busken vill jag inte ha där. Den skymmer den här andra delen. Byt plats på dem, Peter, sa hon. Och så fick jag ställa mig och rycka upp dem och byta plats på dem här. Jag tror vi behöver förnyelse och förändring ibland i våra liv också. På andra områden i livet. Och som församling. Det står... Alltså en sak som jag har lärt mig när jag jobbar på Scania, och du vet, vi utvecklar produkter, lastbilar, och det som är häftigt är ju det att man håller på med den här utvecklingen av en produkt, och så förfinar man den och gör den bättre, och man hittar avvikelserna och så åtgärder man dem. Då är det väldigt fullt fokus på det här, så plötsligt blir den bättre och bättre och bättre, högre och högre kvalitet, och kunden blir nöjdare och nöjdare och nöjdare. Och så. Och sen plötsligt så flyttas fokus. Nu känner man att vi är ganska färdiga här. Och så flyttar man fokus och börjar utveckla nästa produkt. Det som händer är att den här gamla produkten som fortfarande går, det man kan märka efter ett tag när man inte har satt sån fokus på den längre, inte fortsatt utveckla den, inte fortsatt förfina, det är att plötsligt börjar det stagnera. Så börjar kvaliteten gå ner. Kanske de på produktionslinan känner att ja, nu kan jag det här. Och så gör man det lite med vänsterhanden. Och så tappar man fullt fokus. Och så börjar det stagnera. Så tror jag att det är med allting. Allting, oavsett om det är fött av Gud. Eller något som är rent människoverk. Är det så att vi inte är redo för att förnya och förändra. Eller i våra relationer. Då kommer det stagnera. Och till slut så kanske det måste till en rejäl förändring. Bibelord ska jag läsa från Matteus 19, vers 16 till 22. Matteus 19, vers 16 till 22. Man ska höra så här bläddrandet av blad och så, men ja, det är bra. Då läser vi Matteus 19, vers 16 till 22. Yes. Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden." "Vilka?" frågar han. Och Jesus svarade: "Dessa: du skall inte dräpa, du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte stjäla, du skall inte vittna falskt och visa aktning för din far och din mor, och du skall älska din nästa som dig själv." Då sa den unge mannen: "Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?" Och Jesus svarade: "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Och när ynglingen hörde det svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Det var en man som längtade efter förändring i sitt liv. Han tyckte han hade gjort allting och han hade så mycket, och det hade han. Men han behövde en förändring i sitt liv, och han visste det. Men så fick han höra vad det var som krävdes. Och i hans fall så var det att sälja allt han hade och ge åt de fattiga. Då skulle han få en skatt i himlen. Och han gick bedrövad därifrån. Han var inte benägen att göra den här förändringen i sitt liv. Du kan, vi alla kan ha saker i våra liv som är oss kärt, eller sätt att vara, saker som håller oss fast, som gör att vi är inte redo egentligen att göra den här förändringen som kanske Gud har tänkt just för dig. För att du ska komma ut i det som Gud har planerat för dig. Eller vi som församling ska komma ut i det som Gud har tänkt för Södertäljes pingstförsamling. Att vi ska vara i den här staden. Vågar vi den förändringen? Jag har läst en bok om förändringar för en tid sedan som jag älskar. Jag måste rekommendera den. Av Spencer Johnson, som heter Vem stal osten? Otroligt rolig bok som handlar om att tackla förändringar i livet. Och då är det mycket förändringar som bara kommer på en, som man plötsligt ska hantera och vara redo och göra och anpassa sig efter förändringen. Men i den här boken så handlar det om är det små, två möss och två pysslingar. Det är en historia som berättas, som letar efter ost i en labyrint. Osten, det kännetecknar det här som är dyrbart och värdefullt i deras liv. Det som de längtar efter, det som de tycker är det bästa, som är värt, som gör det värt att leva. Det är den här osten. Och vi kan ha såna här saker i våra liv som är dyr, som vi håller i och håller fast i och som vi inte vågar släppa taget om, så att vi är obenägna att göra en förändring. Och då så i de här, det är en av de här mössen han upptäckte efterhand att han, eller en av de här pysslingarna upptäcker efterhand att han lär sig att förändras. Och han skriver små saker på en stenväggen när han kommer på en sanning, någonting som är värdefullt. Och jag vill läsa en av dem som jag tror är ganska slående, som vi kan känna igen sig i, som handlar om osten, alltså det här som vi tycker är så viktigt. Ju viktigare osten är för dig, desto mer vill du hålla fast vid den. Det var en sanning han hade. Känner du att, vet du vad det finns för ost i ditt liv som du håller fast vid men som kanske du behöver förändra och inte hålla fast vid? Vad behöver vi förändra i våra liv? Och jag sa, förändring ska inte ske för förändrings skull, utan det ska ske när det är någonting som behövs förändras. När det är någonting vi identifierar att det är här vi behöver ändra på. När Gud uppenbarar någonting för dig. Det kan han bara göra i ditt hjärta. Det kan han bara göra i ditt hjärta. Det första är alltså att vägra acceptera att vara kvar i det här, vad kan man säga, tillståndet av där du bara går runt, att vandra i det här ekorrhjulet. Allting är som det alltid har varit. Jag kommer inte kunna förändras. Jag kommer inte kunna påändra mitt sätt att vara med människor. Jag bara accepterar de här bristerna och felen som jag har, och det är bara att köpa läget. Och så lever man istället med en ständig återkommande skam och skuld över att du inte är tillräckligt duktig, tillräckligt det du vill ha. Alltså, du tänker dig att du borde komma. Det är inte vad Gud vill för dig. Utan han vill att vi inte ska, dels inte acceptera det. Alltså givetvis, om det är någonting som är fel, ska vi inte känna att jag fortsätter stå, utan inte acceptera det. Jag vill göra upp det. Hur ska du då göra det? Våga förändra något, skriver jag här. Något. Alltså, ta ett steg i tro. Ett steg i tro kan inte förändra så mycket. Vi återgår till bilden om den här trädgården då. När vi står och ska gräva upp den här trädgården, så ser vi då den här stora busken som står ganska nära huset. Men den är helt okej, alltså, busken. Och där är frågan, så att säga, vad gör vi med den här busken? Någon förändring skulle till, men ska vi verkligen ta bort den här busken eller inte? Ja, vi pratade lite där om det där, och så sa vi, men vi tar bort den. Okej, det kanske blir lite tomt. Det kanske ser lite tomt ut om vi gör det. Men vi tar bort den. Och så högg vi ner den. Vi vågade ta det där steget. Att okej, den här har växt upp här under lång tid. Om jag nu börjar hugga roten på den här, då är det kört. Jag kan inte liksom gå tillbaka sen, utan det är kört. Då ska den bort. Vågar jag ta det steget? Och så gjorde vi det. Och man kan tycka att det är en liten sak när det handlar om en trädgård. Det där går ju alltid att få till någonting annat. Men det kanske finns andra saker som vi kan behöva rycka upp. Den har haft sin tid. Det här jobbet i ditt liv kanske haft sin tid, men nu ska den ryckas bort. Det behöver inte betyda att det var fel, men nu kanske det är någonting annat. Den här verksamheten som vi ägnar oss åt som församling kanske har haft sin tid. Jag utmanar oss här, och det är inte bara för att vi ska förändra, utan är det så att det är någonting nytt som Gud vill nu? Vågar vi se det då? Vågar vi ta de steg som behövs? Det kanske är någonting i ditt liv, av attityder, sätt att vara med människor, som du behöver tänka, nu tar jag ett steg och bryter med det. En relation som du behöver bryta med. En relation där du behöver ta ett steg och säga ett ord förlåt för att det ska ske någonting nytt. För det har varit låsta situationer så länge, och det har börjat bli riktigt kallt och stelnat. Våga ta ett steg i tro. Anledningen att man kan våga göra det, det är när Gud visar en bild. När han ger dig, det är det här. Alltså, jag vågar göra en förändring här, för att jag ser, det är det där som jag ska göra nu. Det är här som Gud vill. Han kan visa för dig vad det är tänkt ska komma. Mona Lisa såg trädgården, vårkanten, med de nya plantorna som växer upp. Våga göra en förändring för att hon vill se detta. Ser du och jag någonting för framtiden, för den här hösten, för vår församling, för ditt och mitt liv? Jag är så trött på att gå i bara gamla mönster. Och jag tycker mig själv vara en hycklare många gånger, för att jag vill göra en förändring, men jag misslyckas göra en förändring. Jag kan säga såna här stora fina ord som jag gör nu här, och det liksom blir ännu mer det här, att man, när man får stå här och predika för en sån här respektabel skara, då blir det nästan än mer värre. Och så känner jag mig så liten och så otillräcklig, för jag vet att jag kommer ju falla på nytt. Jag kommer ju misslyckas med att göra den här förändringen, eller säga de ord som jag skulle vilja säga, vara den jag kanske ser att Jesus vill att jag ska vara bland mina arbetskamrater. Och så kommer jag på nytt, om och om igen, misslyckas med det här. Men så låter jag det där då ta död istället på det, och låter det istället få bli till passivitet, för att jag tror att jag misslyckas. Istället för att våga ta ett steg i tro. Och så kanske det bär. Och sen kanske jag kan ta ett steg till i tro. Så kanske det bär. Vi ska läsa från Matteus 14, vers 22-32. Jesus går på vattnet. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Och så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före gryning kom han till dem, gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och trodde det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig! Och Jesus sträckte ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? Och de steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Här står Petrus, sitter Petrus i båten och ser Jesus. Och plötsligt så säger han orden till Jesus. Om det är du, så säg åt mig att komma ut till dig. Och Jesus säger ordet, kom. Och så tar han det där första skälvande steget. Jag kan se hur det är framför mig när han kliver ut på vattnet. Och så ser han, det bär. Oh! Och så tar han nästa, och det bär. Du vet. Och så kommer vågorna. och han blir rädd och börjar sjunka. Men då ropar han till Herren: Herre, hjälp mig, jag sjunker. Och Herren tar upp honom. Är det inte så som du och jag ska kunna våga vara? Sådana att vi tar de där stegen som vi kanske inte riktigt vet om de bär, men för att vi har hört hans röst när han säger ordet kom, så vågar vi lita på det. Och det kan hända att du kommer sjunka någon gång. Får du ropa på Herren och han drar upp dig igen. Men tänk om inte Petrus hade sagt de där orden. Alltså han tog ett steg och fick uppleva någonting fantastiskt. Han tog ett steg och plötsligt fick det som kanske var vardaglighet, så att säga, sittande i sin båt i en stormig väder, fick bli någonting helt nytt, någonting helt fantastiskt. Din vardag kanske kan förändras fatalt, brutalt, genom att du vågar ta ett steg. Du vågar ta ett samtal med någon som du inte har tagit. Du vet att det finns saker du skulle vilja säga till någon, men du har tvekat och tvekat på dig själv att hur ska den ta emot det. Men när du tar det där steget så kan du få se att det bar. Om det inte skulle bära för att du blir rädd eller har någon annat skäl, då kan du få ropa till Herren och han drar dig upp igen. Våga förändra något. Ta ett steg i tro. Då kan något fantastiskt ske. En annan sak som stod, kommer ni ihåg den här ostberättelsen om de här mössen och pysslingarna som sprang omkring? En sak som den här också skrev, en pysslingen som började förändras på ett också sagt slående ord. Det var en fråga som jag tror vi kan ställa oss allihopa. Om du ställer dig den själv idag, vad skulle du göra om du inte var rädd? Det kan vara så att det är just det som du ska göra då. Det finns ett skäl till att du råkar vara rädd. För det finns någon som inte vill att du ska göra. Vår motståndare, fienden. Han vill göra dig rädd för det som du ska göra. Jag ska berätta om en liten tjej som hette Nadja. Jag tror kan jag ha nämnt det här något tidigare, några år sedan. Men det var ett läger, som barnläger som jag var med på i västkusten. Och så var det en flicka som hette Nadja. Och alla var och badade då på den här. Och det var klippor. I västkusten är det väldigt fina klippor. Och så var det en hög klippa där man kunde hoppa från då. Och så skulle man ta sig ner. Jag vet inte hur många vet, det kanske var 5 meters klippa eller något sånt där. Och många, alla hoppar. Och vi ledare sitter ut och tittar och liksom ska se... vara där ifall de skulle skada sig eller sådär. Så vi sitter och tittar på dem och iakttar. Och sen är det dags att gå hem och vi säger åt allihopa, nu ska vi gå tillbaka till logementen och så. Så alla börjar ta sig bort, men det står en tjej kvar. En liten tunn flicka högst upp på klippan. Hon står där uppe och tittar. Alla har gått, det börjar mörkna. Hon står kvar vid kanten och tittar ner. Och vi står, kom igen då Nadja, hoppa, vi måste gå nu, hoppa. Hon står stilla. Och vi är på väg att säga, nej nu måste vi gå Nadja, vi kommer gå nu, det här, vi kan inte vänta längre. Så vi är på väg att gå. Och så plötsligt så hoppar hon. Puff, liten kropp faller ner i vattnet. Kommer upp. Och hon är sammanbiten när hon kommer upp. Sammanbiten uppe i vattnet. Och så kom vi fram till henne och vi kramade henne. Nadja, vad duktig, vad bra. Du vågade ju. Och då säger hon, nej, jag vågade inte. Jag gjorde det ändå. Och det är lite där det handlar om. Vi vågar ta ett steg i tro. Vi vågar inte. Men jag gjorde det ändå. Jag vågar lägga min hand på min arbetskamrat som var sjuk. Och be den där bönen. Trots att han kanske skulle tycka att ta illa vid sig. Eller att han kanske inte blir helad. Jag vågar ändå. Du kanske har andra saker, situationer du känner igen, där du skulle kunna ta ett sånt steg. Det där kom väldigt nära mig själv, därför tog jag den bilden. Vad skulle du göra om du inte var rädd? Vad säger Gud konkret till dig? Och det som är så häftigt är ju de här gångerna, för jag har känt, jag har ju ibland faktiskt, kan man inte tro, men jag har ibland vågat ta det där steget. Och då har jag sett att wow, någonting händer. Och jag tänker mig när du och jag är i olika sammanhang och så där, som, det kan ju vara ett läger, fantastiskt barnläger i somras till exempel, när det händer någonting och jag känner att jag vågar ta ett steg närmare Gud, och jag börjar känna plötsligt att wow, det här är någonting som jag vill ha mer av. Då är det ju så att det är det lättaste som finns att gå tillbaka i gamla julmönster igen när man kommer tillbaka från en upplevelse eller från ett sammanhang där plötsligt du har känt att jag vågade gå ut i den här förändringen. Alltså det här som är, jag vet finns här någonstans inom mig, som Gud har lagt ner inom mig. Det börjar gro, och sen så kommer vardagen och sen nej. Det var visst inte den här gången heller. Och sen så lever man ut då på de här, som lägerkristen har jag varit i många år under mina tonår. Där jag har levt för de här lägrena, levt för dem. En gång om året så fick jag ny kraft, och sen så kom jag till skolan och sen så var jag själv igen. Och så fick jag ny kraft nästa sommar och nej, så var jag mig själv igen. Det är klart att det hände lite grann under terminen också, men i stora drag så var det inte ens förändrad Peter. Och jag längtar ju efter för att vi inte bara ska ha våra gudsupplevelser eller då när jag var ung, då gick jag med Gud, då profeterade jag, då är så här, utan att det här ska få någonting som fortsätter, att vi fortsätter förnyas i det här och att vi fortsätter leva i det. Vad sa vi? Lärjungarna, alltså vi tittar på dem då när de efter uppståndelsen, så är det ju så att lärjungarna gick tillbaka till fisket. Nu ska vi se, vad har vi versen från detta? Nej, vi struntar i att läsa den. Men ni känner till sammanhanget kanske. Lärjungarna gick tillbaka till fisket. Petrus sa, ska vi ut och fiska? Och så gjorde de det. De gick tillbaka till det här som de hade vandrat i 3 år med Jesus, upplevt fantastiska ting, verkligen sett hur liksom wow, det finns så mycket mer än det de har stått i tidigare. Men när Jesus sen var borttagen från dem, så började de ju känna, vad är det nu? Vad är det vi kan egentligen? Ja, men det är det här jag kan. Jag kan fiska. Och så går man tillbaka till fisket. Och uppenbarligen så hade de ju tappat stinget, för de fick inte så mycket fisk. Men det som var så häftigt var att då så kommer Jesus och han tar dem från det här tillståndet av att vi har gått tillbaka till att bara vandra i samma hjulspår igen. Så visar han på dem egentligen att okej, du kanske kan fiska, men det finns alltså, våga stå i att livet inte bara är fisket. När han säger till dem att kasta ut nätet på andra sidan, och så plötsligt får de 153 fiskar, tror jag det stod, 153 fiskar, och näten var nästan överfulla, men de höll ändå. Och bilden är så fantastisk av att mitt i det här vardagliga som du ändå kanske kommer tillbaka till på något sätt, när du haft en sommar med fantastiska upplevelser eller härligheter, kommer tillbaka till en vardag, så kan vardagen vara förändrad. Alltså det är vad Jesus vill säga, att vardagen behöver inte vara precis samma sak, utan du kan förvänta dig att plötsligt så kan någonting mer hända i vardagen. Plötsligt så kan det vara en ny dimension av vardagen för dig. Det tror jag är vad Gud vill säga till oss. En annan sak som är så lätt att hamna i är ju det att jag upplever ett Guds tilltal kring någonting. Vi tar exemplet predikanten som känner att den helige ande viskar till honom, blås. Och så blåser man. Faller människor på golvet, upplevda och fyllda av den helige ande. Och så tänker predikanten, ja men det där gick ju bra förra gången. Och så tar han ett eget beslut. Blås. Kanske trycker lite extra med handen och så faller någon. Plötsligt så istället för att lyssna in den förändring som är just nu. Alltså Gud har någonting fräscht varje dag för oss. någonting helt nytt varje dag för oss, så tar vi del av det här gamla. Gamla metoder för att få människor frälsta. Gamla sånger för att, som frälste människor för länge, länge sedan. Det är inget fel på gamla sånger, men om vi ska evangelisera till exempel, jag tänker bara på, vi var ute i helgen här nu. Det var ju fantastisk upplevelse, men har vi på allas, jag tycker det var underbart. Jag bara funderar så här att när vi är ute och evangeliserar, det är ett exempel. Vågar vi där vara lyhörda för den alltså det var just den helige ande vill göra just nu? Jag hoppas att vi gjorde det. Jag tror att vi gjorde det. Att vi var lyhörda. Att det var meningen att vi skulle dela ut de här tidningarna. Att det var meningen att den här Jesusfilmen skulle få hamna i många fem människors händer. Men vi måste våga vara lyhörda för att vad är det Gud säger just nu? Till dig och mig. Till oss som församling. Hur ska jag nå min granne? Är det genom att slänga traktater i hans brevlåda? Eller är det, säger han åt mig att jag ska gå över och bjuda på fika? Våga vara, alltså lyssna in den helige ande för stunden och inte ta del av det gamla så att säga, bara hur har det gått till förr. Annat exempel från Bibeln är ju när Mose, kommer ni ihåg, han slog på klippan. Boom, slog han på klippan. Gud sa ju åt honom att han skulle göra det, så slog han på klippan och det kom flödande vatten. Och senare ett annat tillfälle när Israels folk knotar, så går han fram med eget bevåg och slår på knippan igen. Visserligen kom ut vatten, men någonstans det blev inte den frukt det skulle bli av det detta. För det var inte Gud som hade sagt åt honom då, utan han gjorde det på helt eget bevåg. Låt oss vara lyhörda för den ingivelse som den helige ande vill ge i stunden. Våga vara lyhörd för det vad han säger till dig idag. När ska vi göra förändring? Vi ska inte göra det för förändringens skull. Har du saker som behöver förändras i ditt liv? Har vi saker här i församlingen som ska förändras? En sak från den här boken som jag läste. En annan sak som stod på som den här pysslingen skrev ner på väggen. Det var att han skrev: lukta ofta på osten så du vet när den börjar bli gammal. Vågar vi göra det? Vågar vi lukta på vår verksamhet? Vågar vi lukta på våra beteenden, våra vanemönster, så vi ser om den börjar bli gammal och det är någonting nytt som ska till? Jag tror att enda sättet att fortsätta vara i förändringsfas som församling, som enskilda i sitt eget privata liv, eller som familj, eller allt det här som vi är ju familj, församlingen, men vi består av så många små familjer. Det enda sättet att vi ska fortsätta utvecklas och inte stagnera och inte man funderar varför är det så att kristenheten i Sverige bara går neråt och neråt och neråt. Men jag tror att enda sättet för att vi inte ska fortsätta vara där i den fasen av stagnation är ett liv i bön och överlåtelse. Om jag ska kunna fortsätta leva i den smörjelse som jag kanske upplevde då under en lägerupplevelse, då måste jag fortsätta vandra i bön och överlåtelse. Jag måste vandra nära Herren, söka honom. Då kan förändringen vara kontinuerlig förändring. Då blir det inte bara de här nedslagen när ett sammanhang råkar dyka upp. Utan då kan plötsligt det ske förändring i mitt liv från dag till dag. Då börjar jag präglas efter Kristus. Då sätter jag mina rötter i honom och så växer det plötsligt upp någonting av hans person, av hans möjligheter, av hans utmaningar i mig. Vågar jag leva ett liv i bön och överlåtelse? Ett bibelord, sista bibelord från Uppenbarelseboken 21 och 5. Uppenbarelseboken 21 och 5. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Jag tror Herren har någonting sånt för oss idag. Jag tror inte att han har tänkt att vi ska stagnera och gå under, utan han vill göra någonting nytt. Det behöver inte betyda, det är så lätt att tänka, då ska vi omforma strategier, vi ska ändra så här, utan vi ska vara förändringsbenägna. Vi ska lyssna vad han säger i förstunden till oss. Våga göra det. Han vill göra någonting nytt. Och svarar vi på när han säger, när han utmanar oss genom att han säger, precis som han sa till Petrus: kom ut till mig här. Våga ta det där ett steg. Jag kommer fortsätta säga det. Det är ett steg det handlar om, för att det börjar alltid med ett steg. Vi kanske kommer sjunka lite. Det kan vara på ekonomiska fronten. Vågar vi ta ett steg? Tänk, det kanske sjunker då. Men vi har tagit ett par steg där det bar. Vi har sett någonting helt fantastiskt, någonting som vi inte skulle uppleva om vi inte tog steget när han sa kom. Det här är någonting som jag måste tala till mig själv, för jag kan vara otroligt bunden ibland över, under ekonomin och att liksom det ska fungera hemma och så. Våga ta det där steget. Vad är det Gud vill att jag ska förvalta, eller vi ska förvalta våra pengar? Vad ska vi investera i? Och så tar vi ett steg i tro. Och så ser vi att det bär. Det är fantastiskt upplevelse. Och jag tror att, som sagt, vi måste vandra i bön och överlåtelse, annars kommer vi bara fortsätta bli så att vi stagnerar. En sak, sista sak som jag vill avsluta med, det är att det är så lätt att tänka så här: oh, och sen så var förändringarna, nu måste vi förändras, och oh, ja, det blir som en krav och bördor på en och så där. Och så kanske det finns en situation där du känner det, du har verkligen trott att saker ska förändras, eller du vill att saker ska förändras, men det gör ju inte det. Det är så, jag kan tro att förändring inte alltid handlar om en total, man lyfter bort någonting och stoppar dit någonting helt annat, utan förändring kan handla om ett förhållningssätt, ett nytt förhållningssätt till saker och ting. Det kanske inte är så att du ska byta arbetsplats, även om det just nu känns pest och pina på den arbetsplats där du är, utan det kanske är helt enkelt förändringen som krävs där. Förändring som ska ske, det är hur du förhåller dig och din attityd till den situationen som du är i. Jag vill ge den balansen till det här, för annars är det så lätt att tänka att vi ska bara omkullkasta, du ska ut i en ny kallelse, alla ska vandra där, utan det är mycket om att ändra faktiskt attityd och förhållningssätt i den lilla vardagen. Är det bra det jag säger? Man vill ju ha den där responsen, vet du, som pingstpredikant, är det inte så? Nej. Jag vill avsluta med en bön som jag tänker vi ska läsa tillsammans. Nej, nu har jag glömt att säga åt er att ni ska göra det. Men kan ni den sinnesrobönen? Jag kan läsa den högt för er så här bara, så läser vi den tillsammans sen. Så här går den: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Så går den. Kan vi inte avsluta med att läsa den tillsammans och verkligen vara lyhörd själv för den helige ande i ditt hjärta, så att du kan se att du får mod att förändra det du kan, men också sinnes och acceptera det du inte kan av omständigheter kanske runt omkring dig, men istället förändra vad är det du kan förändra runt omkring eller i ditt hjärta av attityder och förhållningssätt och förstånd att inse skillnaden. Vi ber tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Jesus, så vill jag tacka dig för att du talar till oss, och jag ber att var och en här ska få verkligen gå på det som du säger idag. Om du säger kom ut på en våg till någon. Låt ändå våga ta det steget. Inte för att man vågar själv, utan kanske för att man säger som Nadja sa: jag gjorde det ändå, och jag litade på Gud. Herre, jag ber dig det. Tackar dig om din välsignelse över oss var och en, Herre, och den fortsatta veckan och det vi ska stå i, Herre, i vår vardag. I Jesu namn. Amen.